Lystring alla oförskämtat antal lyssnare. Jag heter Jögge Nohall och det här är ett specialavsnitt av podden. Om ni lyssnar till slutet kommer en nyinspelad intervju med mig och Olle Kvarnsby. Men först, njut av Anns och Emilys gedigna detektivarbete i originalavsnittet Jakten på Nalles show.
Jag ska faktiskt göra den här Jackie till en stjärna. Han har en röst, han har en kropp, han kan röra sig. Och gör man det i format som man gör i Paris med plymer i början och plymer i slutet och väldigt sensuellt avklädda män och kvinnor, en 5-10 stycken tjejer och killar, så kan det bli jättebra. Och bara för att jag har varit borta ett par månader, 3-4 månader i Tyskland och gjort en show, så är man här plötsligt avdankad. Jag ska fan inte visa dem. Jag kan.
Välkomna till podden Oförskämt att anta med mig, Emily Dahl.
Och med mig, Ann Edliden.
Idag ska vi prata om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Låt mig ta er med på en tidsresa tillbaka till millennieskiftet. Är du redo, Ann?
Jag har aldrig varit mer redo.
Perfekt, då kör vi. I februari år 2000 är jag 14 år. Världen har just genomgått det skälvande skiftet till ett nytt millennium utan att gå under. Trendfärgerna svart, silver och ljusblått präglar hela min tillvaro och musikvideon till Boom Funk MC's Freestyler är det coolaste som visats i musik-tv-programmet Voxpop på mycket länge. På mitt rum hade jag en liten tv som jag brukade slå på när mina föräldrar hade somnat och den blev mitt fönster ut från den lilla småstaden till platsen där allting hände. Det vill säga där riktigt tv spelades in. Föga anade jag dock vilken historisk upplevelse jag skulle få vara med om kvällen då jag flippade mellan kanalerna och hamnade framför första avsnittet av Sveriges första dokusåpa, Nalles show. Det blev jag också ensam om att förstå under mycket lång tid. Nalles show var det absolut bästa jag sett på tv, men ingen av mina kompisar tyckte att den var något att ha. Det blev en upplevelse jag bar djupt i mitt hjärta, en hemlighet som efter att ha visats under vårvintern år 2000 aldrig dök upp i tv-tablåerna igen. Hade den ens hänt? 23 år senare bestämde jag mig för att tillsammans med min kollega Ann försöka få klarhet i mysteriet Nalles show. Vad var det egentligen som hände? Och vem var Nalle Knutsson? En höst strax innan millennieskiftet dricker Olle Kvarnsmyr öl på baren Peppar i Stockholm tillsammans med en kompis. Kompisen som driver en butik i porten bredvid berättar att han funderar på att strunta i att göra sin bokföring för butiken eftersom han tycker att det verkar så krångligt. Med 13 öl i ryggen erbjuder sig Olle att göra bokföringen själv och morgonen därpå vaknar han upp med en kasse kvitton i famnen. Olle kan ingenting om bokföring men han lär sig snabbt. Och innan han vet ordet av har han blivit revisor till halva Stockholms innegäng. Det faller sig alltså helt naturligt för produktionsbolaget Svader Knäckt att fråga Olle om han kan tänka sig att vara med på en grej i egenskap av revisor. Och Olle tackar ja.
Innan när vi började med så tänkte jag att det här är det konstigaste jag någonsin hört talas om. Och det ska jag vara med och sätta upp. Och så blev det en show. Showen som sådan var obegripligt annorlunda och fantastisk. Jag fick ju då av Kanal 5 200 000 att då sätta upp en show med. Och det var på mitt privata bolag. Eller jag var tvungen att starta ett privat bolag helt enkelt. Och ta hand om allting.
Olle får 200 000 kronor av Kanal 5 och uppdraget att sätta upp en show tillsammans med Nalle Knutsson och en grupp färgstarka Stockholmsfilurer. Och inspelningen av programmet Nalles show tar sin början. 23 år har gått sedan Nalles show sändes och jag pitchar tidigt i den här poddens begynnelse för Ann att vi måste göra ett avsnitt om detta kulturella mästerverk. Men avsnitten av Nalles show finns ingenstans. Det är som om de skrubbats från internet. Genom intensiva googlingar och grävande på Flashback hittar jag ledtrådar om DVD-kopior som ska finnas i rotation ute i landet. Men gång på gång går vi på nytt. Av en slump visade sig att Ann känner Olle Kvarnsmyr, som ju en gång var integral i showen från den början. Men inte ens han kan hjälpa oss.
Jag hade ju en DVD-kopia som jag lånade ut som inte jag fick tillbaka.
Vi vänder oss till Svensk mediedatabas på KB och lyckas efter mycket om och men begära ut digitaliserade kopior av KBs VHS-er. I ett ljudisolerat grupprum på Kungliga biblioteket får jag så för första gången på 23 år återse Nalle Knutsson, Jugge Nohall och de andra. Och det blir ett kärt återseende. Nalles show var alltså en dokusåpa på den tid då dokusåpa var ett så pass nytt begrepp att det stavades med C. Trots detta är det ren pionjär-tv. Det är klippt med enorm känsla för komisk tajming i en otrolig mix som gör att man skrattar både åt och med dess huvudkaraktärer. Innan vi hade klassiker som Plötsligt i Vinslöv och Klippans karaoke så hade vi Nalles show. Men innan vi går närmare in på dess faktiska handling, låt mig presentera dess karaktärer. Vi har Jackie, datatekniker och go-go-dansare med en otrolig soulröst.
Jag är född för att vara i centrum. Jag har alltid velat gilla uppmärksamhet. Jag heter Jack Gavin. Gammal jag är, spelar ingen roll. Jag vill inte säga det, det är hemligt. Men jag jobbar på Siemens som datatekniker. Jag har uppvuxit i en liten by i Norge utanför Oslo som heter Fredrikstad, Fredrikstad på morse. Det var ju så att jag go-go-dansade på Studiokompaniet i ett par år. Det var så jag började just när jag kom till Stockholm. Behövde lite pengar och sånt där.
Jackie är showens stjärna. Jackie vill inte berätta hur gammal han är. Det är hemligt. Men han är vacker, vältränad och man ser att han luktar gott och mycket. Jackie har tajta tröjor som visar upp hans vältränade torso. Men för säkerhets skull tar han ofta av sig tröjan så att man verkligen ska få bevittna vilket otroligt jobb han lägger ner på den. Jackie har också släppt en singel, men det blev inget med den för det fanns ingen budget. Showen hoppas Jackie ska bli hans stora break. Angela är showens kvinnliga stjärna och ögongodis. Hon har brösten, hon har rumpan, hon har benen. Hon är bara wow. Angela är 20 år gammal, blond och skitsnygg. Hon kommer aldrig kunna ha ett vanligt jobb, för hon är för kreativ, säger hon. Hon älskar att måla och att sminka sig, det är som att måla en tavla. Angela har tajta linnen, frostad ögonskugga och mörk läpppenna med ljus läppstift till. Angela får rollen som showens stjärna för sin kropp och sin utstrålning, men hon kan även sjunga. Hon har också gett ut en singel, men det blev ingenting med det. Patricia är producent och bokare för showen. Patricia är 24 år, modell och före detta ballettdansös.
Mitt jobb har alltid varit att ta plats. Jag har alltid stått på scenen, alltid varit framför kameran. Privat har jag alltid gömt mig. Eller liksom tycker det är skönt att titta på vad andra människor gör.
Patricia är så snygg att hon inte behöver sminka sig, så hon gör inte det. Hon är så cool att Linda Skugge måste hata henne och vilja vara henne på en och samma gång. Hon har korpsvart hår, sylvassa kindben och ser ut att ha klivit rakt ut ur valfritt modereportage ur magasinet Bibel eller Darling. Olle är showens straight guy. Han är en vanlis. Eller, det är så han ska framstå i showen i alla fall. Att han får jobbet som showens revisor via Peter Sipen och dessutom hänger i Stockholms trendiga krets får vi inte höra något om här, för här ska andra egenskaper lyftas fram. Istället får vi veta att Olle har ett förflutet som frackförsäljare och redovisningskonsult. Olle har glasögon, portfölj och ett skratt som gör gällande att han sällan kan tro sina öron när han pratar med de andra i showen. Menar de allvar? Han vågar inte gissa. Jugge är showens roddare och turnéledare. Jugge jobbar som logistikledare på posten och kör truck. Han trivs med sitt jobb på posten men älskar showbusiness.
Ja, jag har alltid haft en dröm att etablera mig i nöjesbranschen. Och det vet jag av erfarenhet är fruktansvärt svårt och väldigt få förunnat. Och det är därför jag trivs så bra med posten. Logistik, för där har jag min trygga inkomst och framförallt alla mina bästa kompisar finns där.
Han har medverkat i Melodifestivalen och jobbar även som speaker för reklamfilm. Jugge är en stor teddybjörn. Han vill så gärna att showen ska bli bra och han tar djupt intryck av Nalle. Han verkar verkligen tycka att Nalle är det mest eleganta som gått i en pälskaftan. Jugge är också seriens hjärta och i viss mån dess sanna protagonist, eftersom han ofta känns som den mest helhjärtat transparente.
Jag studerar människor stenhårt omkring mig. Jag utgår från att de har alltid dubbla tankar om saker och ting. Och jag försöker hela tiden anpassa mig psykologiskt efter den jag pratar med. Jag kan ändra dialekt om jag pratar med och bara försöker anpassa. Det är klart det är intensiv och speciell. Annars skulle jag inte sitta här.
Men vem är då Nalle, showens riktiga stjärna?
Jag heter Nalle Knutsson. Vad jag jobbar med numera är regi, koreografi. Tidigare arbetade jag som sångare och dansare. Jag kom från lilla Kalmar och så gick jag på Kalle Flygas teaterskola i 2 år. 2 år på Actors Studios i New York. Efter det så åkte jag till Marcel Marceau, gick ett år min. Och sen så kom jag till Sverige, sökte Fantastics, fick huvudrollen Matt. Jag har gjort Tony West Side Story. Sen åkte jag till Paris, har jobbat på Folie Bergère, Ligo, Moulin Rouge. Och sen så var det en kille som heter Rossi, Narcos Rossi, som sa varför vi åker inte ut ifrån Sverige och ifrån Paris. Där med 8 svenska tjejer och det gjorde jag. Och sen blev det större och större. Det blev 30 tjejer, 10 killar. Och en stab på 5-6 personer. Och så har jag åkt på hela Hilton och Monte Carlo-koncernerna i 22 år. Sen har jag jobbat med Git Gay, jag har 20 gånger Sara Leander. Ja, jag vet fan. Sen har jag taskat runt liksom. Och sen har jag varit hemma, gjort modeshower.
Precis där vid bron, sa jag. Killen, du kan stoppa in handen i, liksom in i...
Jag har jobbat för de flesta. President Kennedy, jag har jobbat för Brezhnev i Ryssland. Jag kommer inte ihåg mer just nu.
Vi har intervjuat Olle Kvarnsmyr och här kommer han att berätta med egna ord.
Innan Nalles show så jobbade ju Nalle Knutsson, eller han levde primärt på att ha olika fotomodellskurser. Helger där unga damer pröjsade 16 000 för att lära sig att gå i 16 cm hög klack. Det var det de gjorde. De gick fram och tillbaka på en catwalk. Och det här ledde ju till slut till att den här Sverker i programmet Plus tog upp där och kastade hela den här kursen i hans soptunna som var en del av det programmet. Och efter det så fick han ingen kosing och livnärde sig lite grann på bibliotekariejobb tror jag, på någon skola märkligt nog. Och så hade han väldigt mycket rika vänner som på något sätt stack åt honom lite kosing lite här och där. Nalle Knutsson var ju hade alltid spenderbyxan på sig och kom med kvitton som han ville ha pengar för. Jag såg hur pengarna minskade och minskade hela tiden och vi skulle ju hyra bussar och betala hyra till en lokal vi hade hyrt och allt möjligt. Bland annat så fick jag kvitton på limousinflaggor för 15 000. För han tyckte ju det måste man ha, man måste ha limousinflaggor när man kommer till Östersund. Han levde som han var rik skulle jag kunna säga. Och ibland så tror jag säkert att han fixade lite kosing. Och så hade han ju spektakulära bilar. Han hade ju en Rolls Royce och kungens gamla Cadillac.
Ann har djupt dykt i arkiven. Ann, scenen är din.
Jag har gått igenom nästan alla artiklar som skrivits om Nalle Knutsson i svenska medier. Och jag kan säga att den första är skriven runt 1995 som jag kunde titta. Och den sista är faktiskt efter att han gick bort 2012. När showen ska sättas upp, alltså Nalles show som vi pratar om, då får han frågan från Svenska Dagbladet vem han är. Då beskriver Nalle det så här. När jag växte upp i Kalmar levde jag rätt skyddat. Det var skolan, stallet, hemmet och inte så mycket mer. Men jag blev fascinerad av sådana som Humphrey Bogart och Yul Brynner och ville in i nöjesvärlden. Min mormor, som var operasångerska, var också en stor influens. Hon tog med mig på La Traviata och jag blev helt fascinerad. Hon var en riktig diva. Sen gick jag på Kalle Flygares teaterskola. Mitt mål var att dansa och sjunga i musicals. Jag var med i TV-teatern, jag uppträdde på Paris, på Lido, på Operan och Moulin Rouge. Och då frågar journalisten, du har inte jobbat så mycket i Sverige alltså? Under 70-talet var alltså rött, så det var svårt att göra sånt som jag tycker om. Jag vill att folk ska få se något vackert, att de ska få koppla av när de ser en show. Det ska vara bra sång, bra dans och snygga människor på scen. Men jag har jobbat med Git Gay, Lena Granhagen och Sara Leander. Det finns anledning att ifrågasätta mycket här. Och det har också Aftonbladet Puls gjort. Det var en sån här nöjesbilaga. De har liksom rubriker. Då säger de så här. Nalle säger i tv att han jobbat mycket med showlegenden Git Gay på 70-talet. Sanningen, enligt Aftonbladet. Det stämmer att de jobbat ihop. En gång. Git Gay säger. Han var snygg och framställde sig själv som duktigare än han var, så han fick vara med i min allra första show. Men det blev bara en gång. Jag blev så nervös på honom. Han är ett typexempel på en som har viljan men saknar kunskapen. En sak som jag har varit väldigt fascinerad av är hans scenkostym i Nalles show. För han säger bland annat då att den har kostat 62 000 kronor. På ett annat ställe säger han 75 000 kronor. Och här säger han 70 000 enligt Aftonbladet. Och då har vi inslagsproducenten Martin Huss som var med Nalle i klädbutiken säger: jag hörde och såg att priset var 10 000 kronor. Rikedomarna. Nalle bjuder på champagne, åker Cadillac, Gustav den VI:s bil som används vid 12 statsbesök och uppför sig som han ägde världen. Sanningen. Han har skulder på 223 091 kronor enligt Kronofogden. Det är mest obetalda inkomstskatter men också en obetald tv-avgift och två obetalda fordonsskatter. Scenframgångarna. Nalle säger till Aftonbladet: jag har satt upp en show i Berlin som går för fulla hus. Vi repeterade i höstas. Sanningen. Nalle vägrar berätta namnet på krogen. Hans flotta bostad. Nalle har nämnt för tv-teamet att lägenheten i Enskededalen bara är en övernattningslägenhet och att han har hus på Dalarö. Sanningen. Det finns ingen uppgift knuten till Nalles personnummer i fastighetsbanken, meddelar Lantmäteriet. Emelie, när du föreslog det här för mig, att vi skulle titta på Nalles show, då tänkte jag att det blir väl enkelt att fixa. Det är väl bara att kolla på YouTube eller någonting. Kanske att det finns på Discovery Plus eftersom det har sänds på Kanal 5.
Ja, det skulle man ju kunna tro. Det är ju så att, som jag nämnt tidigare i avsnittet, så finns ju inte Nalles show någonstans. Och det är ju också det som har gjort det till en sån otrolig kultklassiker. Alltså, även i diskussioner på Flashback och sådär så är det ju liksom diskussioner om fragment folk minns, för att det är liksom helt oåtkomligt att se.
Det vi fick göra då var ju att vi registrerade oss som användare på KB, Kungliga biblioteket här i Stockholm, och sen fick vi access då i och med att vi gör den här podden. Det är inte öppet för vem som helst att bara gå dit. Och man får gå in, det är väldigt noga, man måste låsa in allting i ett skåp. Man får ta en liten plastpåse och ha sina saker i. Och det ska liksom, den är genomskinlig så att de ska se vad man har. Man får inte ha med sig mat och dryck. Och så går man ner och tittar på en tv. Och där får man sitta. Det är väldigt stränga regler för att liksom boka de här rummen. Och du kan bara göra på dagtid fram till klockan 4 om någon nu tänkte göra det.
Det säger någonting om hur svåråtkomligt det är och hur bortglömt det är. Att det här fanns ju inte digitaliserat i deras arkiv. Utan vi fick ju lägga in en begäran. Och be dem på KB att ta fram VHS-kassetterna som en gång i tiden Kanal 5 har skickat dit. För all tv som sänds i Sverige spelas ju in av kanalerna och skickas liksom för arkivering på KB. Och där kan man se när man slår i svensk mediedatabas om någonting är digitaliserat eller inte. Och det brukar betyda att det är någon annan som har valt att se det. Eller att det har liksom bedömts ha liksom någon slags värde att finnas till lättillgängligt. Men Nalles show var ju absolut inte digitaliserat, utan de fick gräva fram VHS-erna enkom för vår skull, digitalisera dem och sen fick vi gå dit och titta.
Vi kände oss lite som hemliga agenter ute på viktigt uppdrag. Och när man väl är där på Kungliga biblioteket, då får man inte ta några ljudupptagningar från det man tittar på. Man får inte ens ta en stillbild av skärmen. Vi har alltså inte ens det här introt på bild eller någonting. Det finns dock avsnitt 1, ska sägas, av Nalles show på YouTube.
Ja.
Fruktansvärt dålig kvalitet.
Ja, den är verkligen bedrövlig. Men om man vill till det här avsnittet av podden få någon slags känsla för hur folk ser ut och pratar, så kan man gå in och söka på Nalles show på YouTube där det finns en piratversion av avsnitt 1.
Men vi gjorde så här att när vi tittade på alla avsnitt på KB så spelade vi in lite grann våra intryck och sådär, så att man ska få en känsla för vad det är som händer. Och ja, du har ju gjort en jättelång sammanfattning nu,
ja,
som du ska få höra.
Exakt.
Av hela säsongen. Jag ska säga så här, det är 8 avsnitt.
Ja.
De är inte speciellt långa.
Och det var ju en tidsresa att se det liksom på VHS:en, för att all reklam i reklampausen är ju med. Så att det var ju väldigt mycket annat som liksom var som en tidsresa. Så man slungades verkligen tillbaks till det där året 2000. Och det är ju tråkigt för mig som brinner så otroligt starkt för Nalles show att inte alla här som lyssnar just nu kan se det jag ska beskriva. Så att jag har verkligen försökt att skriva färgstarka synopsis av varje avsnitt. Jag hoppas ni hänger med på resan. Nu kör vi! I avsnitt 1 bränner serien igång med en rivstart då vi kastas in i suset och duset kring Nalle Knutsson. De medverkande presenteras, de filmas på sitt jobb och när de sitter i synk. Vardagsrealismen som präglar ett slaskigt Stockholm i januari står i bjärt kontrast till Nalles flådiga lägenhet i Enskededalen. Det ser ut att vara en vanlig hyreslägenhet i ett flerfamiljshus från 70-talet. Men när vi bjuds in i Nalles värld omfamnas vi av kristallkronor, draperat siden och speglar i taket. Vi får se gänget träffas för första gången på en kinakrog och Nalle berättar att han ska göra Jackie till en stor stjärna. I avsnitt 2, gänget flyttar in på kontoret, en källare på Markvardsgatan, och Jugge får i uppdrag av Nalle att fixa möbler så att kontoret ser classy ut. Han skickar ut Jugge till sin vän som äger en möbelaffär som säljer gipspelare, stora kandelabrar och annat vackert. Nalle berättar att Christian Antoali som äger butiken är Europas Michelangelo. Och alla verkar köpa detta som ett rimligt påstående. Kontoret blir mycket vackert. Under avsnittet får vi också bevittna en glamorös middag i en pampig villa på Djursholm där gänget ska äska pengar till showen. Huruvida det är Nalle som bjudit in till middagen eller om det är han, Olle och Jugge som är bjudna är mycket oklart. Oklart är också varför det förutom värdparet, Olle, Nalle och Jugge, också finns en grupp unga vackra män med bara överkroppar och kavajer. De unga avklädda männen verkar inte riktigt veta varför de är där eller hur de ska agera, så de spelar biljard, dansar och poserar i bakgrunden under kvällen. Det är också oklart vem det är de äskar pengar ifrån, och Olle konstaterar efteråt att det heller inte blev några pengar utan detta verkar mest ha varit en chans för Nalle att få glänsa och uppleva en riktigt lyxig afton i goda vänners lag. Senare har gänget ett planeringsmöte där Nalle drar sin första vision för showens intro som är ett medley av Diggiloo Diggiley, Han går som en kar och Candle in the Wind. Allt medan olika förhållandevis nakna män och kvinnor ska gå mellan olika draperier på scen. Jackie, showens stjärna, säger det går tvärbort. Nalle svarar, du förstår inte hur jag menar. Jackie svarar, jo, det gör jag. Patricia och Jackie ser ut att ha tappat allt hopp om livet, och mitt favoritcitat från Patricia när de sitter där vid planeringsmötet är, Nalle är inte verklig, han lever inte i verkligheten. Och jag vet inte hur jag ska konkretisera eller få det här att bli verkligt. I avsnitt 3 fyller Nalle år och vi kastas rakt in på festen som verkar äga rum hemma i hans kompis lägenhet. Kompisen är en vacker och glammig blondin som verkar bo i någon slags sekelskiftesvåning där ett rum är inrätt som en mottagning för mindre skönhetsingrepp. Jackie sjunger Happy Birthday det finaste han kan och alldeles för högt flera gånger. I present får Nalle ett kemiskt ansiktslyft som ska göra honom 10 år yngre. Jugge har skrivit en låt som han vill spela upp för Nalle. Kanske kan de ha med den i showen. Låten är lite bossa nova och Jugge röker och förklarar sina tankar framför mixerbordet hemma i sin lägenhet. Han nynnar och diggar. Nalle anländer till lägenheten för att lyssna på låten. Han lyssnar i tystnad innan han beger sig tillbaka ut till bilen. På vägen ut kramar han om Jugge i dörren och säger att låten var fin. Klipp till att Nalle sitter i sin bil och säger, jag vet inte vad Jugge lever i för värld, men den där låten kan vi verkligen inte ha med i showen. Patricia och Nalle har ett extremt hetskt bråk angående att Nalle har lagt ut en annons inför audition och att ett av hans huvudkriterier är att alla tjejer måste kunna gå i 11 cm klackar. Patricia säger att det eliminerar i princip alla sökande och bråket urartar i att de båda skriker på varann. Då går jag, skriker Nalle. Ja men gå då, skriker Patricia tillbaka. Jugge försöker medla genom att ge Patricia en bukett med blommor mitt i bråket för att hon är så duktig. Men Patricia går därifrån vansinnig och äter en semla med Olle på ett café i vredesmod. Han pratar ner henne och när hon väl återvänder till kontoret är alla någorlunda överens igen. Man håller 2 auditions varav den främsta är för divan i showen. De befinner sig på en skola i Bandhagen och Nalle står i korridoren utanför aulan och röker och är vansinnig över att Jackie tagit för mycket plats under audition. Alla röker för övrigt inomhus hela tiden i den här showen, men just den här scenen är otrolig. Avsnitt 4. Dags för en trevlig stund hemma hos Nalle. Det är virkade dukar på allt inklusive bordslampan. Olle har åkt dit för att diskutera budgeten, men Nalle vill istället visa bilder på sig själv som ung och naken. Olle sitter på en pall och dricker kaffe och ser förvirrad men road ut. Vi klipper till en scen med Angela som sitter på ett fik och får samtalet att hon har fått jobbet som showens kvinnliga stjärna. Detta får hon tack vare sitt utseende, sina bröst och sitt blonda hår och sin utstrålning. Därefter får vi se Angela i sitt flickrum hemma i Mexitegelvillan. Det är torkade rosor i buketter överallt och glammiga bilder på Angela själv och hon spelar lite av sin singel på sin stora CD-spelare. De manliga dansarna övar. Nalle vill att de dansar till Fångad av en stormvind och Bra vibrationer. Patricia handlar kläder i panik och det är 3 veckor kvar till premiär och inget är bokat så det är rimligt att fokusera på stringtrosor känner hon. Vi tar en sak i taget. Patricia åker därefter till Bandhagens skola där repetitionerna pågår och visar upp stringtrosorna för dansarna som stirrar på henne och säger att de vägrar. Jag vet inte ens om jag kommer ta det här jobbet och jag har inte skrivit kontrakt på någonting heller, så de kan inte tvinga mig att ha stringtrosor på scen, säger en av tjejerna. Nalle blir kränkt eftersom detta är showbusiness. Fattar de inte det? Patricia bokar även här den första venuen och Leris Gävle som kort därpå drar sig ur. De har kommit på att showen känns fel, vilket ju är svårt att argumentera emot. Härefter följer avsnitt 5, The Lost Tape. Det är alltså ett avsnitt som inte finns digitaliserat i KBs arkiv. I det här avsnittet, som vi inte kunnat se, händer följande enligt synopsis. Nalle gör ett uppseendeväckande besök i sen kväll med Lok. Alla är nöjda efter genrepen. Patricia får dock ett tråkigt besked från Gävle som bestämt sig för att tacka nej helt till premiärshowen. Ska hon lyckas rädda föreställningen i tid? När avsnitt 6 drar igång är premiären i Norrköping hotad. De har inte sålt några biljetter alls. Arrangören i Norrköping intervjuas och här korsas första gången den inspelade showen med dess visning i tv. Serien spelades in och visades löpande, vilket innebär att de som bokat showen till sina etablissemang även kunnat ta del av de första avsnitten av Nalles show i realtid. En intervju med arrangören i Norrköping återfinns alltså i samma stund i Aftonbladet och jag vill nu läsa några utdrag ur den som även väl speglar det som faktiskt sägs i avsnittet. Ur Aftonbladet 15 mars 2000. Imorgon skulle det vara premiär på Nalle Knutsons show på Palace i Norrköping. Nu vill arrangörerna ställa in hela föreställningen. Vi har inte sålt en enda biljett än, säger marknadschefen Peter Eriksson. I flera veckor har tv-tittarna kunnat följa showmannen Nalle Knutsons försök att sätta upp en krogshow i dokusåpan Nalles show. Dansare och stjärnor har anlitats, kostymer inhandlats och intrigerna avlöst varandra. Men nu pekar allt på att premiären i Norrköping inte blir av. Vi betalade väldigt bra pengar för det här i förhoppningen att vi skulle få bra publicitet kring det hela. Sen kom den här Nalle 2 timmar för sent till presskonferensen för att bilen hade gått sönder. Då hade alla media gått därifrån, säger Peter Eriksson irriterat. Nalle Knutsson själv hävdar dock att det finns ett kontrakt och att han visst kommer att bege sig till Norrköping imorgon. Är de inte kloka? Jag har sytt upp en premiärkostym för 62 000 kronor och folk från Stockholm ska flyga ner. Du kan väl ändå inte tro att jag skulle gå upp klockan 6 på torsdag morgon och åka i min vita Rolls Royce till Norrköping om de inte ska ha oss där. Nu blir jag skitförbannad. Vi har ett kontrakt och kör vad de än säger. Peter Eriksson blir förvånad när han hör detta. Jag har inte skrivit något kontrakt och även om det fanns ett sådant så har det redan brutit mot överenskommelsen. De har ökat priset och inte hållit löftet om publicitet. Det är rena såpan alltihop, säger han. I samma avsnitt går Jackie till en doktor då han fått stämbandsinflammation med risk för skador för resten av livet. Doktorn ser ut som en seriefigursläkare med mustasch, stetoskop och vit rock. Dramat kring Jackies stämbandsinflammation lyfts fram som något mycket dramatiskt i stunden, men nämns aldrig igen. Det gör inte heller Norrköping, utan nu bär färden av till Östersund istället. Det är dags för urpremiär. Alla i gruppen ska åka turnébuss förutom Nalle. Han förklarar att jag tänker inte åka någon buss. Jag har inte åkt buss på 32 år. Jag åker alltid limousin. Dagen för premiären anländer. Olle går runt planlöst i ett snöigt mars Östersund och sätter upp affischer för showen. Stämningen är förväntansfull. Hur ska det gå? Stunden är inne. Bakom scen på nattklubben Saga i Östersund står gruppen och håller varann i händerna. Det kommer gå bra, säger Jackie. Han är inte alls nervös. Vi klipper till att Jackie står en bit bort och ser vit ut i ansiktet av nervositet. Trumvirvlar musik. Jugge är speaker och sköter spotten som dansar kring i lokalen och träffar en pälsbeklädd Nalle på en spiraltrappa in till scen. Han skrider värdigt ner för trappen iklädd en svart, tajt läderoverall med pampiga pälsmuddar. Väl framme på scen håller han ett tal om att han inte alls är avdankad. Nu ska ni få se, ropar han triumferande. Allt blir svart.
Jag vill tacka livet som gett mig.
Sedan tänds en ensam spot på en naken man som dansar något slags sinnlig fridans med en hand för penis. Gåshud. Därefter följer ett potpurri av sjuka inslag. Jackie åmar sig på scen utklädd till Aladdin. Angela har rosa tyllklänning och 3 till synes nakna män fridansar på svarta små yogamattor till Jag vill tacka livet. Men så faller allt. CD-skivan med musiken börjar hacka och Jackie kommer av sig. Folket i publiken börjar tappa intresset och rör sig mot baren. Jackie tycks aldrig riktigt återhämta sig och ett slokörat gäng släntrar av scenen i tårar. Det var det sämsta jag sett, säger en kvinna i publiken som står och röker utanför efteråt. Vi klipper till Nalle som högläser en svidande recension av showen i turnébussen morgonen därpå. Varpå han kliver av bussen, sätter sig i sin limousin och åker tillbaka till Stockholm. Avsnitt 7. Avsnittet blir ett slags mellanspel. Ska gänget lyckas komma tillbaka efter fiaskot i Östersund? Under tiden som artisterna repar för att bli bättre och hitta taktkänslan tar Nalle Jugge till en herrekipering för att han ska vara snygg inför showens visning i Stockholm. Det är en klassisk makeover-scen i bästa Pygmalion-anda. Inte häl tå, förklarar Nalle för Jugge. Du ska gå tå häl. Jugge får gå ner för den trappa det finaste han kan. Nalle är nöjd. Kan man gå på en sån här kurs i hur man pratar och för sig, frågar Jugge. Ja, du kan åka till England och gå en butlerskola, svarar Nalle glatt. I aulan på skolan i Bandhagen tränar artisterna för fullt för att tajta till repertoaren. Nalle samlar dansarna runt sin ring och säger att de måste vara mer ödmjuka för att kunna ta emot hans feedback. De är en familj nu. Därefter får vi se ett framträdande på ny ort, oklart var. Den här gången hakar ingen skiva upp sig och nästan alla håller takten. Dagen efter är alla uppfyllda över hur bra det gått. Jugge har ett pep-talk i bussen. Alla får choklad, för tydligen har de varit lite nedstämda. Patricia sitter samtidigt i samtal för att bestämma vilka kändisar som ska bjudas på Stockholmsshowen som ska ske om en vecka. Henrik Schiffert måste komma, Orup. Om Anna Bok kommer så måste Dr. Alban komma också. I det sista avsnittet är det dags för framträdande i Stockholm. Skalateatern, en lördagkväll i mars år 2000. Det är fullt i foajén av jackbeklädda kändisar. Hela Stockholm är på plats. Josephine Crawford, Clabbe af Geijerstam, Fredrik Lindström, Janne Schaffer. Det var länge sedan jag hade så höga förväntningar på någonting, säger Adam Alsing och ler med hela ansiktet. Jackie är absolut inte nervös. Klipp till Jackie backstage med huvudet i händerna. Trumvirvlar. Jugge stämma ljuder genom lokalen. Ladies and gentlemen, Nalle Knutsson! Applåderna dånar. Nalle träder upp på scen än en gång och välkomnar publiken. Över hans huvud håller två halvnakna män en stor skylt med texten avdankad frågetecken innan han lämnar scen och allt blir mörkt. En naken man i en ensam spot dansar sinnligt med handen för penis och showen är igång. Det blir givetvis en otrolig succé. Publiken vrålar och ger stående ovationer. Alla får blommor och Nalle får en gigantisk teddybjörn invirad i cellofan. Stämningen är lyrisk, euforisk. Nalle signerar affischer för showen i snöfallet utanför mot huven på en bil. Stockholmspubliken älskar oss, jublar han. Jag skulle kunna stå på scenen i månader, spinner en stolt Jackie. Reaktionerna i foajén är otroliga. Fredrik Lindström berättar att det är det bästa han någonsin sett. Men han ska förklara vilken del av showen som var bäst, bryter han ihop av skratt och lyckas inte formulera ord. Efteråt är det efterfest på Café Opera. Nalle myser med champagne och sin teddybjörn i cellofan. Jugge, 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 skanderar alla. Jugge har solglasögon och kostym och gråter ner i händerna. Han är överväldigad av kärlek. När festen klingar av splittras gruppen i olika taxis. Kvar utanför Café Opera står Jugge i sina solglasögon. Han går ensam hemåt genom Kungsträdgården. Efteråt. Alla är nöjda. Nalle tycker att han har uppfyllt förväntningarna. Jag tycker att jag har lyckats slå Sverige med häpnad. Jag har fått en comeback. Jackie drömmer om ett skivkontrakt efter succén. Och Jugge är tillbaka på posten igen. Han tycker det är så lugnt och skönt där. Det sista vi ser är Jugge i sin hemmastudio. Han sitter framför en affisch av Nalles show i en nedsläckt lägenhet. Introt av Mariah Careys Without You spelas i bakgrunden.
När jag har gått igenom artiklar i mediearkivet så landade jag på slutet av mars 2000. Och det är då som showen sätts upp riktigt i Sverige. Och den får lite recensioner, inte jättemånga. Expressens recensent ger den en geting och säger att föreställningen är medioker. Artisterna blir inte inklappade en extra gång och ljudet trasslar. Men själv är Nalle nöjd. Det gick jävligt bra. Recensenten jämför showen med en show i högstadiet där typ de snygga människorna var på scen och bara det var liksom bra. Men man kanske ska förvänta sig lite mer när man måste betala för det. Och då skriver recensenten så här: nu är det väl ingen som tittat på Nalles show som förväntar sig en högklassig föreställning.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Alla Lido i Paris. Publiken är inte besviken, påpekar hon, utan de är snarare smått exalterade över lite nakenhet en vanlig lördagkväll. I Länstidningen Östersund poängterar de att Jackie har en mycket bra röst. Frågan är bara om man valt att visa det i rätt sammanhang. Dansarna är inte samstämda i rörelser och kanske Nalle Knutsson borde ställa sig frågan: är det bättre att vara vacker än att vara duktig på det man ska göra? Och recensenten i Länstidningen Östersund sammanfattade med: annars är det mycket underligheter. När tre män kommer in på scenen iförda midjekorta capes och faller ner på knä och ber till tonerna av Jag vill tacka livet känns studentspex underhållande och proffsigt. Och det här med avdankad, att Nalle då har en skylt där det står avdankad och mimar till Alla har glömt, anser recensenten att det är lite over the top, för att man kan ju tänka sig att det inte är så många som har läst en artikel där en journalist har valt att kalla Nalle Knutsson för just avdankad, vilket får scenen att framstå som en personlig vendetta. De flesta i publiken är nog inte med på noterna. Frågan är också vad den nakna killen i bakgrunden har med det hela att göra. Och sen så flyttas ju showen till Stockholm då, och då har Svenska Dagbladet recenserat den 28 mars med rubriken "Så uselt att det blir bra". 5 har showen fått. Den har alltså gått från 1 på premiären till 5. Har du någonsin hört om en show som liksom gått från den?
Nej, men de övade ju mycket. De tajtade väl till repertoaren.
Precis. Och recensenten skriver så här: att betygsätta en show som den Nalle Knutsson satt upp är i det närmaste omöjligt. Resultatet är långt ifrån perfekt. Nalle vill göra saker som dansarna och de övriga artisterna inte kan ställa upp på eller vill vara med om. Så kompromissen är ett antal sångnummer med den manliga stjärnan Jack i huvudrollen. Det som gör att jag personligen håller på att kikna av skratt under föreställningen är att det är så långt ifrån perfekt. På sina ställen är det Nalle Knutsson fått ihop en parodi på en äkta Las Vegas-show. Koreografin är lite hejsan-svejsan, kläderna sitter på tre kvart. Sångstämmorna funkar för det mesta bra, men inte hela tiden. Folk har omotiverat lite kläder på sig. Visst kan man sura och peka på bristerna, men det är bättre att bara ge sig hän och ha kul. Ibland skrattar man med dem på scenen, ibland skrattar man åt dem. Det är underhållande och det är väl underhållningens mål. Sen tänkte jag också, det var en väldigt intressant text i Aftonbladet 31 mars, det är ett par dagar senare. Då har Jessica Gedin, numera känd som programledare för Babel, gått och sett showen. Och hon menar då att, hon skriver så här: vem är jag i Nalles värld? De senaste veckorna har mänskligheten varit uppdelad i två läger. De invigda och de icke-invigda. Det handlar förstås om Kanal 5s dokusåpa Nalles show. Som Pokémon-galna skolbarn har vi Nalle-fans bytt skvaller med varandra och spekulerat i hur showen kommer att utvecklas. Och när showen kommer till Stockholm samlas hela den ironiska mediegenerationen. Total uppslutning. När den lite taffliga första spotten slås på och Nalle äntrar scenen blir publiken som tokig och skriker och applåderar och stampar med fötterna. För Nalle Knutsson är vår favoritleksak, vår nyaste älsklingsseriefigur. Inte på riktigt. Jessica Gedin för då ett resonemang om vem är det egentligen som liksom tittar på vem? Ja. Är det Nalle som tittar på dem eller är det de som tittar på Nalle? För hon skriver så här: 10 minuter in i föreställningen är vi tysta, det är inte roligt längre. För hur showen än infriar våra ironiska förväntningar så vet vi inte längre var gränserna går. där vi har suttit framför våra tv-apparater i en skön bubbla av meta-ironi. Nu är vi där. Det är inte tv längre. Kameran har vänts mot oss. Så vem är det som tittar på vem egentligen? Gick vi för långt? Nu är vi alla docusåpa-deltagare. Efteråt smyger jag tyst ut ur salongen och går hem. Jag har spelat in söndagens avsnitt av Nalles show och jag tittar på det, uppkrupen i soffan. Där är tvn. Här är jag. Men jag är inte helt säker längre.
Efter Nalles show så hände det liksom inte så mycket mer. Showen visades i Stockholm och sen så visades den aldrig igen tyvärr. Men själva programmet fick ringar på vattnet. Även om det inte var supermånga som tittade på just Nalles show så fick det flera uppföljare i form av olika andra tv-program också producerade av Spader Knäckt som ju producerade Nalles show. Det var dels tv-serien Stockholmare som var en skriptad reality och sedan även en ren dramaserie tror jag, Spacer. Jag har faktiskt inte sett Spacer. Men det som jag tror att de flesta människor idag tänker på när man säger Nalle och Jugge, det är tv-programmet Klubb Goa som utspelade sig i Goa. Det var länge sedan jag såg det också. Men där åker de i alla fall dit och ska sätta upp en show med en massa andra kända docusåpa-deltagare. Då hade tv börjat producera docusåpor på ett helt annat sätt. Så jag vet så här, Farmen Blondie är med, Kristina från Farmen är med och lite andra. Meral Taspas från Baren med. Så det är det folk liksom känner igen Nalle och Jugge från framförallt. Inte från Nalles show tyvärr.
Nej, precis. Och det har ju också bara gått 5 år efter Nalles show. Alltså landskapet är helt annorlunda.
Exakt.
Och det får också en lite oanad konsekvens där. I och med att de är i Goa, det ligger i Indien. Och det många idag tror jag minns är en väldigt lång följetong som inte utspelade sig på tv utan utspelade sig i kvällstidningarna.
Just det.
Och det är alltså att Nalle försökte adoptera en 30-årig indier. Så jag tänkte bara recapa lite vad de turerna.
Ja, för det är ju någonting som när man nämner Nalle för folk så säger de Klubb Goa, pälskaftaner, adoptera en kille från Indien.
Precis. Det första artikeln som jag har hittat om det här är från Expressen. Det är 30 juni 2005. Det står så här. Han är söt och alldeles underbar. Det är rubriken.
Okej.
Okay. Och då står det så här. Efter finalen i Klubb Goa stannade regissören och showartisten Nalle Knutsson kvar i Indien i 3 månader. Under tiden höll Sanjay Kumar från Indien honom sällskap. Nu har Nalle Knutsson ansökt till Stockholms tingsrätt om att få adoptera honom. När Expressen når Nalle Knutsson säger han, jag sitter här med min snart nyblivna son och äter indisk mat. Det visar sig då att när Expressen ringer att de är i Sverige. Och Expressen frågar då, hur känner ni varandra? Då säger Nalle att han har varit hans fadder i många år så han var med mig i Goa. Varför vill du adoptera honom? Han har ingen pappa så jag vill adoptera honom nu när han kommer till Sverige. Han har levt mycket fattigt. Men han är vuxen. Han är jättesöt och han är väldigt stolt över mig som pappa. Hans egen är död. Var han med i Klubb Goa? Frågar Expressen. Nej, han vill inte det. Han är så blyg och skäms lite grann. Han lever under mycket fattiga förhållanden. Det har han nu sagt 2 gånger.
Mm-hmm.
Vad vill han göra i Sverige? Han vill jobba som frisör och massör. Han är väldigt duktig frisör. Klippte mig i morse faktiskt. Och sen säger de då att Nalle Knutsson har ju redan biologiska barn. Men han ser fram emot ytterligare en son. Jag älskar honom. Han är så söt. Jag hoppas att adoptionen går snabbt så vi kan ordna med alla papper och sånt. Sen har de också fått prata med Sanjay. Som är glad över att få Nalle 62 som sin nya pappa. Jag är överlycklig. Min egen pappa är i himlen. Är du inte lite för gammal för att bli adopterad? Frågar Expressen. Jag har inga problem med det.
Gulligt.
Ja, men det här stöter ju på patrull kan man säga.
Mm-hmm.
Nalle får avslag. Han säger då att han ska ta det här till Europadomstolen.
Okay.
Jag tänker det normala vore ju kanske att överklaga till hovrätten.
Mm.
Men så tänker inte Nalle göra.
Nej.
När Expressen berättar att adoptionen avslagits blir Nalle knäpptyst. Det här är alltså en ny intervju.
Men gud, hjärtat.
Ja, den är från september så det har ju ändå gått lite tid.
Okay.
Anledningen är att ambassaden misstänker att Sanjay tänker stanna för gott i Sverige. Och då säger Nalle, det är så löjligt. Han har ju sin familj i Indien. Sin mamma. Och vi skulle ändå åka tillbaka och fira nyår i Goa. Jag har köpt tur- och returbiljett till honom. Varför skulle jag göra det om han skulle stanna i Sverige? Och så brister Nalle i gråt. Nu känns det ännu tristare. Jag vill att han ska kunna komma hit när han vill och han ska vara min son. Han har ju ingen pappa. Men tingsrätten är tydligen då väldigt restriktiv mot vuxenadoptioner. Då frågar Expressen, kan du förstå det? Nej, det kan jag inte. Ska tingsrätten bestämma att jag inte får bli pappa till vem jag vill? Det är ju inte klokt. Jag har hittat lite olika uppgifter på hur länge Nalle har känt Sanjay. På vissa ställen så säger han att han har känt honom i 28 år. Och vissa uppgifter gällande att han träffade honom i Goa under inspelningen av Klubb Goa.
Okej. Hur gammal är Sanjay vid tillfället?
Han är 30.
Okej, så han skulle då ha känt honom sedan han var 2?
Ja, okej. Precis.
Då är jag med.
Han säger också till Expressen, i samband med det här säger Nalle, jag har haft ett hästjobb med att få hit honom. De som styr, sossarna och vänstern, pratar om solidaritet. Men när man vill träffa sitt fadderbarn eller göra honom till arvinge, då stoppas det. Han tänker gå vidare ända till Europadomstolen och jag tänker vinna det här. Nästa grej som händer då är att Filip och Fredrik tar upp det här i 100 höjdare.
Mm, då blev ju Nalle rätt sur alltså.
Ja, så han stämmer då Kanal 5 på 180 000 kronor.
Ja, för de gör narr av hans situation med Sanjay och menar att han vill adoptera honom för att ha honom som sin pojkvän, va?
Exakt, ja. Och de säger så här, om de hade fått igenom adoptionen hade Nalle älskat med sin son då, frågar sig Filip Hammar. Och då så säger Fredrik Wikingsson att det finns något i Indiens blick som antyder att han skulle bli en receiver.
Ja, det låter som dem, ja.
Ja, Nalle lämnar då in en stämningsansökan. Filip Hammar säger att det inte är vår avsikt att göra Nalle ledsen. Vi var övertygade om att han var en stolt böckling.
Ja, och det där är ju intressant. Många gräver ju hela tiden i Nalles sexualitet. Han får ju aldrig ha den i fred. Eftersom han är en Liberace flamboyant man som liksom kör väldigt mycket på liksom den här Siegfried and Roy-glamouren så antar alla att han är homosexuell. Men han är ju bisexuell. Han har ju haft fru och han har barn. Så att, alltså jag tror inte att det kanske var just att de antog att han var gay som var problemet för honom utan det de insinuerade om hans
avsikter, kanske.
Avsikter med Sanjay.
Precis, och Nalle säger också så här, återigen motstridiga uppgifter. Han säger, jag har levt med samma kvinna i 12 år och Sanjay är gift och har barn. I nästa intervju dagen efter, det här var i Aftonbladet, i nästa intervju dagen efter i Expressen så säger han, Sanjay har en fru och 2 söta barn och jag lever med en kvinna sedan 9 år och är jättelycklig i min relation.
År hit och år dit, Ann. Du vet vad jag tycker om att salta och vara fladdrig med sanningen.
Nu ska vi se, vad händer sen då?
Vad utmynnar i liksom?
Ja, det här var 2005. Det är liksom, det utmynnade väl i ingenting. Det utmynnade väl i att Sanjay inte alls blev Nalles son. För att sen har vi 6 år senare, då har det blivit 2011. Och då åker Expressen hem till honom och gör ett litet reportage och säger så här. I samband med Klubb Goa väckte Nalle stor uppmärksamhet och han gick ut och berättade att han ville adoptera den då 30-årige Sanjay. Än idag blir han ledsen när han tänker tillbaka på det mottagande han fick. Han anklagades för att ha sexuella avsikter med adoptionen. Idag så driver Sanjay en frisörsalong i Indien tillsammans med en annan av Nalles fostersöner. För han hade då 3.
Okay,
men en har drunknat, har jag också
läst. Hemskt.
Jättehemskt. Nalle Knutsson själv lever ett tillbakadraget liv i Enskede i södra Stockholm. Han hävdar att han är en stor stjärna i Indien. Jag behöver bara ringa och säga att jag är där så tjänar jag pengar. Jag får bo i en svit. Ger jag en intervju i Indien får jag 6 000 kronor. Sen är det ett litet instick där de har frågat olika personer som jobbat med Nalle eller känner Nalle hur han är. Och då säger Robert Aschberg som ju var med, han var väl programledare för Klubb Goa. Nalle brukar skicka in förslag till programidéer. Det är alltid samma sak. Det börjar med att han ska komma in i en limousin i en kaftan och så står det, sedan fortsätter programmet.
Älskar honom!
Nu kommer ett segment som jag har valt att kalla Nalle och Jugge A Love Story. För att det jag hittat då, 2005 skiljs de åt efter Klubb Goa. Och åren som följer så är det som lite olika följetonger i kvällspressen. En tydlig tråd jag kunnat se det är att liksom en den ena, en den andra svävar i livsfara.
Okej. Okay.
Och då är den andra personen, alltså av de två då, där för att stötta. Och det här tar jag som ett tecken på en djup och innerlig vänskap och ja, kärlek. Inte, jag ska inte sätta några etiketter på den, men jag tycker att de har liksom ett väldigt speciellt band, är det jag kunde sluta mig till. Och då hittade jag i april 2005, det här alltså runt den tiden, alltså det är lite precis innan faktiskt Sanjay-historien börjar. Mm-hmm. Då är rubriken så här, Nalle är illa däran. Så står det att Nalle Knutsson vårdas på sjukhus efter att ha drabbats av akuta andnings-, hjärt- och lungproblem. Hans vän och kollega Jogge Nohall besökte igår sin vän. Han är medtagen och mycket illa däran. Vi har känt varann i 10 år. Vi har bråkat och tjafsat, men det har alltid funnits en kärlek mellan oss. Vi är inte de karaktärer vi spelar i tv. Folk ser oss som clowner och idioter, och det bjuder vi på. Men nu är det allvar. Nalle är riktigt sjuk och jag är jätteledsen, säger Jugge som köpt med sig en flaska champagne och en påse smågodis till Nalle. De är alltså på sjukhuset då, där Nalle ligger inlagd. Okay. Och Jugge säger, Nalle är fortfarande för dålig för att träffa pressen, men han bad mig visa kläderna han hade på sig när han togs in på sjukhuset. De är alldeles sönderrivna. Det var bråttom för läkarna eftersom Nalle inte kunde andas. Och anledningen till de här svårigheterna var att Nalle hade vatten i lungorna, och det fick de bukt med. Han undersöktes av hjärtspecialister, men de har inte kunnat fastslå vad det är för fel än, säger Jugge. Men det han vill visa med de här kläderna är att efter att han har pratat med GT eller Expressen så ska han åka hem till Nalle och hämta kläder åt honom. Sådan är han. Vill alltid se snygg ut även när han ligger på sjukhus. Sen hopp 4 år framåt i tiden. Då är det en ny hemsk rubrik. Nalle vakar hos dödssjuk Jugge.
Men usch.
Då är alltså Jugge i livsfara. Det står så här. Jugge Nohall 44 kämpar för sitt liv. Nu vakar nära vännen Nalle Knutsson vid hans sida. Läkarna vet inte om han kommer att klara sig, säger Nalle. Och så står det så här. I början av veckan kontaktade läkare på Sankt Görans sjukhus Nalle Knutsson 65. Vi brukar prata med varandra i telefon varje dag, men nu har jag inte fått tag på honom, säger Nalle. Läkarna berättade att Jugge drabbats av hjärtsvikt. I onsdags försämrades läget. Jugge har flyttats till intensivvårdsavdelningen, säger Nalle, som igår var mycket orolig för sin vän och kollega. Han röker och väger för mycket. Läkarna kan inte säga hur utgången blir. I onsdag skulle Nalle Knutsson ha rest till Indien, men resan har nu ställts in. Jugge hade så mycket idéer och vi planerade en tv-show tillsammans, men nu vet jag inte vad som händer med den, säger han. Men sen verkar ju Jugge ha blivit bra igen,
ja.
Kryt på sig, och nu kommer ju det här avsnittet sluta väldigt, väldigt sorgligt, för att det som hände sen 3 år senare är att the tables have turned igen. Och då är det återigen så att Jugge får ett samtal, Nalle är på sjukhus, och det slutar med att Nalle då går bort. Så 2012 går Nalle Knutsson bort. Alla tidningar hör ju av sig till Jugge direkt. Han ska ju berätta, och det som Nalle har då gått bort i är levercancer. Han blev 69 år gammal, och det var så att han fick diagnosen 3 veckor innan han dog, så det gick väldigt snabbt på slutet. Och då skriver Expressen så här. Förloppet blev hastigt. Igår morse gick Nalle Knutsson bort i levercancer. Men innan underhållaren lämnade oss hann han på dödsbädden återförenas med sin mångårige vapendragare Jugge Nohall. Nu berättar vännen om Nalles kamp mot sjukdomen och hur hans sista önskan innefattade en ny show. Men igår morse tog showen slut. Nalle dog mellan 07 och 08, somnade in efter att ha förlorat kampen mot cancer i levern. Vid hans sida den sista tiden fanns nära familj och vännen Jugge Nohall. Jag fick ett sms från Nalle om vilket sjukhus och vilken avdelning han låg på. Jag åkte in fortare än ögat, berättade nära vännen Jugge Nohall. Nalle berättade enligt Jugge att läkarna misstänkte cancer och hur han trodde att det var kört. Jag fattar inte detta. Jag grät inte så här när min mamma dog. Nalle stod mig närmare, säger Jugge Nohall och faller i tårar. De goda vännerna som beskrev han som bröder hade en lång tid varit ovänner när sjukdomsbeskedet kom, och då återförenades de. Vi hade ju ryckt ihop på en gemensam campingsemester på Gotland. Det var helt absurt, men det räckte med att han skrev det där smset så kom jag direkt. Man förstår glädjeämnen alldeles för sent i livet, säger Jugge. Han beskriver hur Nalle kämpade med sjukdomen och hela tiden fortsatte att bjuda på sig själv. I onsdags natt förvärrades läget och Nalle fick föras till sjukhus. Men drömmen om en show levde in i det sista. Han pratade ofta om det, den sista stora showen. Och på sjukhuset sa han, fasen, man skulle åtminstone ha gjort en show till. Jugge säger som sista att det blir glitter och glamour i himlen nu. Och om Nalle fick säga någonting så skulle han säga, showen måste fortsätta, men jag, mina damer och herrar, ber om att få göra sorti.
Ja, det var en enorm förlust för Sverige. Och jag tycker att Olle Kvarnsmyr, som vi också har pratat med i podden idag, uttryckte det väldigt fint när han skrev en avskedskrönika till Nalle efter hans bortgång i Aftonbladet. Och jag ville avsluta med det fina citatet som han avslutade med i sin krönika. Nalle levde i en egen värld, en glittrigare, sexigare och mer glamorös värld än din. Och enligt Nalles kanske bästa vän Jugge har både Elvis och Liberace nu fått fint sällskap i himlen.
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig 2 ögon, och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strödd med stjärnor.
Tack Nalle för allt du gav. Tack för Nalles show. Den berikade mitt liv och berikar än idag. Och nu har den även berikat andra människors liv.
Det hoppas jag verkligen.
Förutom att vi vill tacka Nalle såklart, så vill vi även rikta ett stort tack till Olle Kvarnsmyr för att han velat medverka i podden idag. Och ett enormt tack till Jugge Nohall som inte bara var Nalles shows verkliga stjärna tillsammans med Nalle och dessutom Nalles bästa vän, utan som även är mannen bakom den här poddens vignett. Vi är så tacksamma för det.
Precis, vi har ju inte träffat Jugge personligen utan det är Olle som har förmedlat den här kontakten. Vi är otroligt tacksamma att Jugge tog sig tid att komponera ett stycke bara för oss.
Ja, tusen tack Jugge för att du ville skriva musiken till podden. Du är otrolig. Avslutningsvis vill vi rikta en särskild vädjan till Spader Knäckt och Kanal 5 att släppa Nalles show fri. Vi vill att så många som möjligt i Sverige ska få ta del av det här otroliga konstverket och kulturgärningen som Nalles show var. Både showen i sig och dokusåpan. Vi tycker att den behöver få komma ut och ses av fler.
Vi har ingenting emot om ni kanske mejlar typ till Kanal 5 och önskar att få se en repris.
Gör det.
Nu har det gått nästan ett år sedan vi släppte det här avsnittet som fick namnet Jakten på Nalles show. Med oss i avsnittet den här gången har vi både Olle Kvarnsmyr.
Hallå, hallå!
Och Jugge Nohall som inte var med förra gången.
Nej, jag var inte med dem.
Var du lite nervös?
Alltid nervös inför såna här saker, givetvis. Det känns lite för personligt liksom.
Och vad tyckte du? Jag vet att du var lite rädd för att lyssna på avsnittet när vi hade släppt det.
Ja, det var jag. Jag visste inte om ni hade tagit skamgrepp på alltihopa eller inte. Hur mycket ni skulle avslöja. I princip, det är inte så mycket att säga. Ja, jag var nervös.
Ja. Men vad tyckte du?
Jag tyckte det var jättebra. Verkligen fint framhållet och liksom mycket kärlek och vänligt framtonat. För ibland hamnar man i sånt läge där de kör över en totalt journalistiskt. Att de undrar vilka underkläder man har på sig ungefär. Och det är inte riktigt det. Jag var orolig helt enkelt. Va? Det har gått jättebra. Jag är jättenöjd. Ni har varit bra.
Tack, det tar vi åt oss av. Vad tror ni att Nalle hade tyckt om han hade hört avsnittet?
Jag tror han skulle gillat slutet på något sätt. Det var väldigt fint och värdigt. Ja, absolut. Det håller jag verkligen med.
Kul. Bra att ni reppar podden i podden. Men om vi ska gå in på Nalles show, själva tv-serien. Jugge, hur kom du egentligen med i showen?
Ärligt?
Ja.
Jag har hållit på i tv 1000 år bakom och framför. Och jag var efterfrågad av Peter Sipen och Micke Boman eftersom jag var med många gånger på deras ZTV-prylar och arrangerade bland annat på Stureplan en pilot. Där jag helt enkelt hämtade stolar från Burger King för att vi arrangerade publik och allting där på plats. Va? Så jag var liksom en doer kan man säga, bakom kameran. Och sen så har jag ju många rock'n'roll-år bakom mig med många band. Inte direkt stora men mycket rufflande och bufflande. Jag var en av de första som bland annat hade sönder en Fender-stärkare på Tomterock 1983.
Oj, det är imponerande.
Ja, men det så. De kallade mig faktiskt för Roddar Hitler när jag ledde fram. Jag hade mycket under mina armar, men när jag var så aggressiv när vi skulle rodda av hela tiden bara, så att det skulle gå undan. Så att det var, jag var inte direkt omtyckt kanske, men det var ju effektivt gjort i varje fall.
Ja, men det man fick höra om dig när jag började och var med i programmet var att du har ett väldigt gott hjärta, och det stämmer verkligen, Jugge.
Ja, jag försöker så gott jag kan.
Du gör det bra.
Och hur träffade du Nalle från början? För visst kände du honom lite grann innan showen?
Jag jobbade som studieman på Strix och var publikvärmare. Jag har namnet som den mänskliga applådmaskinen. Därför att jag helt enkelt tränade publiken att hålla käften. Alltså jag fick igång publiken med stora applåder och kaskader. Det här var nere i Luma industriområde. Och jag hade ju körschema alltihopa. Och talkback. Så att jag tränade dem på att sluta applådera. Enorma applåder, så jag lyfte ena fingret som byxfickan så, då applåderade de så. Och sen så lyfte jag andra fingret så, då slutade de applådera. Så det var som att stänga av på en bandspelare. Då garvade de på OB-bussen och sa det att det är en bandspelare på gång. Så därav Nalle var med i den programmet som heter Massa. kan man säga. Det var ett jättebra populärt program som Peter Siepen och Micke Boman producerade tillsammans med Fredrik Heinrich. Heinrich, så just det. Så att jag är ändå bakom kameran kan man säga. Där kan man säga. Och sen massor av år inom Strix och Rally TV som reklam. Ja, statist och allt möjligt.
Själva mötet, minns du ditt första möte med Nalle?
Ja, det var i studion. Alltså det var, han satt som tv-stjärna i studion då under det här programmet Massa där jag var publikuppvärmare. Och sen så, jag hade order då att se till så att det applåderades bra på frågor och så vidare och hållas lite låg profil på andra frågor och så vidare. Och sen så var vi hemma hos Peter Siepen och hade party där också, hemma hos Peter på gamla Krukvankagatan, och då var Nalle där. Så det här är väldigt märklig människa som kom in där med pälsar och grejer och smink och grejer i ansikt, tänkte jag. För jag kanske inte var så väldigt nykter på den tiden, men det, ja. Det var en stor liberal och Elvis Presley tyckte jag som kom in där någonstans. Det är väldigt länge sedan. Sen utvecklade vi det.
Och Peter hade ju en fantastisk lägenhet med en strippstång mitt i. Det var spektakulära fester där.
Mycket spektakulär, och även då, jag vet att jag hade Lena Nyman en gång så jag nästan knäckte ryggen på henne för att jag skulle ge henne en kram, och Lena satt ut och med sin lilla hund i porten där, och ja, så sa Lena Nyman, säger jag, jätteglad, jag var väldigt onyktig på den tiden faktiskt. Jag lyfte upp henne som en liten docka där och tryckte åt, och så tyckte det var jättesöt att krama, hon fick ont i ryggen. Så, ja, det är mycket så här bakom kamera grejer så som inte folk behöver veta. Så.
Men nu kommer de få veta när du berättar det i podden.
Jaha.
Just det, vi har inte sagt det, men vi spelar in just nu.
Får jag tala med min advokat? Nej, det är bara att köra på, det råkar nog.
Hur skulle ni säga att Nalles show förändrade era liv?
Jag skulle säga att det förändrade det till det positiva, och att okända människor kom fram och pratade med mig och sa, vad roligt, rolig du var. Och så. Om jag skulle liksom vara snickare skulle inte okända människor komma och säga, åh vilken bra veranda du har byggt. Men här kom det liksom okända, glada personer fram och sa roliga saker och ville diskutera. Det tycker jag var kul.
För egen del så är jag allroundare i den här tv-branschen och så vidare, och varit på många saker, bland annat Roy Anderssons långfilm och skådespelat i det och så vidare. Och Nalles show förändrade mitt liv väldigt mycket. Därför Nalle blev ju faktiskt en mentor, va, till mig. Och jag hade ganska personliga problem på den tiden också. Så Nalle var som en storebror och tog hand om mig väldigt mycket. Det finns två Nallar kan man säga där. Den ena som var diva, laten Nalle, som var extremt, alltså nästan aggressivt, med glitter och glamour och alltihopa och killaffär och vad han hade för sig. Så fanns den här som ringde ibland och undrade jag mådde klockan 5 på morgonen, var när kanske hade personlig krasch och så vidare. Men det är en annan historia. Men han har betytt mycket för mig. Va? Och sen, det här uttrycket, Olle, kontroversiell, vad säger man?
Det stämmer. Det var jag verkligen.
Håller ni fortfarande kontakten, ni som var med i Nalles show?
Ja, mest på Instagram och så vidare. Det är ju så. Va? Det är många danserskarna som jag tittar lite grann på och så vidare. Olle, jag håller ju kontakten, absolut.
Ja, vi hänger ju. Vi käkar ju lunch ungefär en gång i månaden och diskuterar. Och vi planerar alltid för att göra en slags uppföljare till Nallis show, som vi har såna enorma planer på. Fantastiskt. Och med några andra hänger jag inte riktigt med.
Jag har ju en idé där. Jag har ringt faktiskt Nalles son Alexander, för vi är kompisar med varandra, och Alexander Roby heter han. Och vi har gjort många små kortfilmer tillsammans som jag har filmat och regisserat. Och kan jag säga att jag har ju en idé om att vi skulle försöka få Alexander Roby till att vara Nalle. Eller Nalles show, eller Nalles son på något sätt på scenen, om vi ska göra stora saker som ni har planerat. Vi får se hur det går. Jag har ingen koll på rådningen där. Men jag ringde och frågade Alexander. Han visste inte riktigt, va? Men han har mycket humor. Men det vore ju kul. Eller jag är för långt ut och svävar här nu.
Ja, det är ju jämnt långt ut och svävar. Men det är det som är så härligt med det, Jogge. Jag tror att det blir fantastiskt.
Ja. Jag tycker också att det låter fantastiskt, och man kan aldrig vara för långt ut och sväva när det handlar om Nalle. En sak som jag funderade på nu när jag sitter och lyssnar på er två är, jag skulle vilja att ni berättar om ni har något favoritögonblick från Nalles show. För det är ju väldigt många som lyssnar just nu som inte har sett Nalles show ännu.
Ja, jag vet inte om jag berättade det första gången, men det var första gången jag träffade Nalle. Berättade jag det? Jag blev inkastad i den här märkliga showen och skulle då på sätt åka lära känna Nalle Knutsson. Och jag visste inte riktigt vem det var, eller jag visste hur han såg ut och så. Så jag åkte ut till hans lägenhet i Blåshut, ringde på dörren och han öppnade. med en kaftan i guld. Alltså det var ju i full liksom karaktär. Och hälsade artigt och bad mig sitta på en pall i köket. Det var direkt, jag fick direkt sätta mig på en pall i köket. Och han satte sig på en stol bredvid. Och så gav han mig ett anteckningsblock. Och så sa han till mig: först Rainer, och så ett telefonnummer. Och sen rabblade han upp de mest spektakulära namnen som finns i typ den populärkulturella världshistorien, som jag då skulle föra anteckningar, deras telefonnummer. Och så skrev han, och längst i slutet så skulle jag göra anteckningar över vilken typ av hotell han föredrog. och det där höll på i flera timmar. Vi kom med lite bubbel, hällde upp ett glas och så, sen så tackade han artigt och så gick jag ut högst förvånad.
Ja, mitt tillfälle där är faktiskt när jag grät i Kanal 5 första gången. Jag tror jag var stilbildande faktiskt för det. Vi hade precis klarat av att sätta upp showen i Bandhagen. Och jag kan säga så att det var problem med alltihop tills jag tog ner Nalle då på Markvarsgatan, hade vi lokalen tror jag var. Och Jack och Nalle då, våran diva då, och Nalle bråkade om vilka var och hur musik. Och då satte jag igång och tog svaret att nu börjar vi. Så skrev jag ner körlistan för alltihop och gjorde i ordning showen till dem. Men att dans och alltihop bara satt helt plötsligt, det var en chock för mig. Att de hade fått ihop skiten, man. Så att då när Nalle kommer ut på eftermiddagen från Bandhagen och vi har repat och så vidare. Så det här är en sanning. Alltså det var så här att jag kramar Nalle och så kommer jag åt Nalles pälskrage. Och det var som att jag kramade min gamla mamma Eivor. Faktiskt va. Det är roligt va, för att vi personer har varit mycket tragik i familjen och så vidare, så att då kände jag att det var morsan som jag nästan kramade med hans silverhår och pälskragen. Var en psykologisk trigger för mig. Så att jag började grina där då, och då kommer Martin Huss som var inslagsproducent tror jag var. Det var en ganska rolig grej. Man är ju proffs va, så Jogge sa: Jogge, kan du grina en gång till? Kan vi få det på kamera? Och jag sa: fan. Okej då, då grinar jag väl en gång till då. Liksom. Så att det klassiska grejen att jag grät i Nalles show, va, det var att de fick det igen. För det är ju inte sånt där man inte visar. Men jag var ju följde upp lite också vad Kanal 5, det är lite privat, men jag ville veta hur vi presterade i Kanal 5. Dels för att jag känner Micke och Peter väldigt väl och jag ville att hela produktionen skulle gå bra. Och sen är jag lite amerikan där, så att det handlar om ratings, det handlar om produktion, det handlar om att det ska gå runt. Va? Jag menar, siffrorna vi fick från Olle där när jag skulle ta mina backline-radar, det var ju horribla. Men därför grät i tv första gången, sen skulle alla gråta i tv. Eller var jag sist eller?
Ja, du var en stilbildare på att gråta i tv, Jogge. Absolut.
Först och bäst på det. Men vi ska ju också berätta här nu i podden att vi ska göra någonting alldeles speciellt och historiskt. Och ni har redan varit inne lite på det. Vi ska ju visa Nalles show, tv-serien, på Skalateatern den 5 april. Hur peppade är ni?
Oerhört peppade. Det kommer ju bli kanske den största populärkulturella händelse de senaste åren. Alltså ingen kan förstå vilken fantastisk kväll det här kommer bli. Alltså det kommer hända så mycket roliga saker så att klockorna stannar.
Ja, jag kan väl nämna det att jag ska name dropping nu. Henrik Schiffert! Men i varje fall, han skrev till mig att han hade mig att tacka för allting. Alltså Henrik Schiffert är ju på en jätteturné nu va? Och liksom är hur känd som helst. Men han skrev på Instagram inwards till mig så att han ville tacka mig för sin karriär och så vidare. För han var en av dem som såg Nalles show på Skala ska ju vara på då. Så han var där första gången vi körde och kanske man kan få hit honom. Jag vet inte hur det ligger till, men det blir en spännande kväll i varje fall. Det är en ofattbar kväll. Alldeles, vi har nog aldrig upplevt någonting liknande.
Nej, alltså, ni som lyssnar på det här, ni måste ju verkligen förstå. Ni kommer aldrig uppleva något liknande. Om ni måste verkligen komma på det här, för det här är ju nu helt otroligt.
Jag tror aldrig att man har visat en reality show på en scen på det sättet förut.
Nej, precis. Det är bara en sån sak. Det är så konstigt allting.
jag kommer skämskudde sitta längst bak, jag tänkt mig. Om ni inte tvingar mig upp på scenen förstås.
Absolut inte. Du ska sitta längst fram och det kommer vara plymer i början och plymer i slutet.
Och så finns det en bar också.
Ja, det är perfekt.
Men ni skulle DJ efteråt.
Ja, jag vet. Här kommer det bli härliga trudelutter. Och Jugge kommer säga de mest fantastiska spikrar.
Oförskämt att anta. Snart i din podd.
Jag har bara en sak till som jag har skrivit upp på min lista att vi måste prata om. Vi har ett problem. Vi har ju inte fått tag på Jackie, showens manliga stjärna. Och Jackie, om du hör det här avsnittet, vi vill prata med dig och vi vill övertala dig att vara med på den här visningen. Kanske sjunga. Vem vet?
Han är jävligt bra. Jackie, vi vet att du, jag vet inte vad du håller på med nu för tiden, men du är fortfarande our star, you're the main star man, and you know, your star quality are thrown through, so please, Jackie, come on over to Stockholm City if you can. Always be the good guy, you know, and dance, and you're just, you're sublime, you're sublime.
Fantastiskt att du efterlyser Jackie på engelska.
Han är norrman.
Ja, akkurat. Jackie, kom med lusekofta. Ja, men Jackie, kom igen nu. Sitt inte där i Norge. Sitt inte där i Norge och uggla.
Jackie norrman, jag tror
han
var amerikan.
Ja, nej.
Har vi inte haft en amerikan?
Nej.
Men alltså, har vi inte haft, jag tror han var amerikan. Ja, men jag tror jag gick med pass på mig, med så att jag tror han var amerikan. Ja, norrman. Och det säger du nu 30 år sedan.
Ja, det är upprörande,
men datatekniker från Norge var han, ja. Eller är han? Han lever ju. Han är inte gått bort. Men jag förstår att det är förvirrande, för Angela och Jackie, det låter ju som två amerikaner.
Ja, för Nalle pratade om att det var en amerikansk fågel. Har jag missat det här? Är vi svensk eller?
Ja, nej, jag har ingen aning. Allting är så förvirrande jämt.
Men är det inte alltid så med den här ensemblen att det är lite oklart och hör lite dunk? Och det är det som gör att det är så charmigt.
Ja, jag bara rocker en roll. Det är vad jag ska liksom.
Ja, det stämmer helt och hållet, alltså, du satte verkligen fingret på det hela. Det här är konstigt.
Nu har vi fått en försmak på allt vi kommer få höra och se den här kvällen. Hela ensemblen kommer komma, förhoppningsvis Jackie också. Jag ska skriva ett brev, ett fysiskt brev och skicka, så att jag hoppas verkligen att han tar sig till Stockholm för det här. Och ni kommer vara där, vi kommer vara där. Skala teatern den 5 april. Köp biljetter nu.
Köp biljetter och kom och upplev det som för mig har varit ett av mitt livs största ögonblick, att se Nalles show. Ni kommer inte ångra er. Vi ses där. Du har lyssnat på Oförskämt att anta, en podcast om ful kultur med mig, Emily Dahl och Ann Edliden. Musik av Jörgen Ohall. För källförteckning och vidare fördjupning om varje avsnitt, besök vår hemsida oförskämtpodden.se. Och glöm inte att prenumerera på podden i din poddspelare för att inte missa nästa avsnitt. Och tipsa alla du känner om den här podden. Nu, iväg på ytterligare en grej. Hej då!